Det här är en sån där söndag när jag har bett Gud om att göra ett mirakel. För det här är en sån predikan som kräver ett mirakel. Jag vill försöka förmedla någonting till dig som egentligen inte riktigt går att förstå. Därför att det övergår vår fattningsförmåga. När vi talar om vem Gud är innerst inne, så finns det en bild som vi kan se av Gud som är så enkel att ett barn kan förstå den. Vem som helst kan ta till sig vem Gud är. Vi ser på Jesus och ser vi Fadern och vi sett Gud. Vi möter Jesus och vi möter Gud. Och samtidigt bakom den här bilden som alla kan ta till sig oavsett förutsättningar, så finns det djup efter djup efter djup efter djup som är så stort att vi kan aldrig utforska det. Och det är min bön för dig att du skulle få ditt sinne vidgat så att du kan ta in mer bortanför den goda, enkla bilden, så att det blir djupare och större för dig. Så här är jag ber att du skulle öppna ordet för oss idag. Jag ber att du skulle hjälpa oss att ha andliga ögon att se vem du är och vad du gör. Att vi skulle få ta del av din historia. Ber vi dig om, Fader, i Jesu namn. För det jag vill tala med dig om idag, det är inget mindre än den sanna historien om hela världen. Ganska ambitiös predikan. Den sanna historien om hela världen. Men det finns en sann berättelse om hur dan världen egentligen är. Det finns många berättelser. Du har tänkt på det. Framförallt i valtider finns det väldigt mycket berättelser om hur världen är och borde vara. Men det finns en sann berättelse om hur världen verkligen är. Och i den mån någon annan berättelse går bort ifrån, så att säga, den sanna berättelsen om hur världen verkligen är, så är den mindre sann. Alla berättelser är inte lika. Alla berättelser är inte lika mycket värda. För vi måste värdera det som berättas för oss utifrån: är det sant? Stämmer det här med hur världen egentligen är? För att om vi går runt med en berättelse i våra liv som inte stämmer med hur världen egentligen är, då går vi vilse. Alla människor i alla tider lever sina liv utifrån en berättelse. Det är sant i alla kulturer. Varenda människa som någonsin har levt på den här planeten har levt sitt liv med en berättelse som bakgrund. En förståelse om hur den världen är. En berättelse kan se olika ut, kanske för ett naturfolk någonstans i en odnådd folkgrupp i Sumatras djungler, eller någon framgångsrik advokat på Manhattan, eller en vanlig medelsvensson som ska rösta i valet. Berättelsen kan se lite olika ut. Hur den är världen och hur kom den till och vad gör jag här och vart ska jag någonstans? Och då finns det faktiskt, om man liksom kokar ner det, bara en berättelse som är sann. Fullt ut. Och det är den berättelsen som faktiskt beskriver hur den världen verkligen är. Den objektivt sanna. Och det är inte säkert att vi kan alltid urskilja den och förstå den i alla dess nyanser. Men den finns där. Och våran uppgift är att lyssna till Guds berättelse när han berättar om hur den världen verkligen är. Och här kommer vi in på Bibeln, på Guds ord. För Bibeln gör anspråk på att berätta den där sanna historien. Det är Bibelns grundläggande sanningsanspråk. Bibeln säger till dig och mig: så här är världen skapt. Det här är dess skapare. Det här är dess mål och syfte. Det här är vad som har hänt. Det här är hur Gud har agerat genom världshistorien. Med människor, med folkslag och nationer. Och slutligen med sitt eget inträde i världshistorien. I form av Guds son Jesus Kristus. Bibeln gör anspråk på att berätta en historia som är sann. Och som innefattar allting annat. Den sanna historien om allting. Inte bara är det så att Bibeln gör anspråk på att berätta den historien. Jesus själv gör anspråk på att vara huvudperson i historien. Och om det nu finns en sann verklighet om hur världen egentligen är, och Jesus de facto är huvudperson i den historien, ja, då är han relevant för alla människor i alla tider, alltid och överallt. Då är han fokus och huvudpunkt för hela världshistorien. Och det kommer inte an på dig och mig att säga, ja, ja, det där är säkert bra, men det angår inte mig. Nej, det gör det faktiskt, min vän. Det angår dig i allra högsta grad om den här historien är sann. Och Jesus, och därmed hela Bibeln, han berättar en historia om en kung och ett rike. När du läser Bibeln från perm till perm så läser du en historia som berättar om en kung och om ett rike. Och det är det vi ska titta på idag. Jag vill ge dig en djupare förståelse för den här historiens, hur den ser ut, hur den är strukturerad och vad den säger oss. Och som bakgrund för det här så vill jag läsa ifrån dig, för dig från Lukas 24, vers 25-27. Där står det så här, när Jesus möter, efter att Jesus har uppstått från de döda, så möter han några av lärjungarna som är på väg ut från Jerusalem till byn Emmaus. Han går med dem på vägen och de pratar med honom där. Och så står det så här, då sa han till dem, förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. Det här var inte två outbildade, liksom ignoranta hedningar som gick där på vägen. De var judiska män i vapenför ålder, så att säga. Det innebar att de hade gått i synagogan sedan de var små barn. De hade lärt sig stora delar av den hebreiska bibeln utan till. De kunde skrifterna. Det tillhörde allmänbildningen på den tiden. Man gick till söndagsskolan, man gick liksom i söndagsskola hos rabbinerna och sen lärde man sig sin hebreiska bibel. De kunde skrifterna, men de hade inte förstått. De kunde memorera eller kunde liksom recitera stora delar av Psaltaren, men de hade inte förstått vad historien ytterst handlar om. Och det är det Jesus förebrår dem för. Förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det som profeten har sagt? När han talar om sin egen död och uppståndelse från de döda. Och sen när han lämnar dem i vers 45 så står det så här, så öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna. Det finns någonting som den helige ande kan göra för oss när han öppnar våra sinnen på ett sånt sätt att vi faktiskt kan förstå vad den här berättelsen handlar om. Ska vi berätta den här historien på ett sanningsenligt sätt så behöver vi börja vid en startpunkt. Och då behöver vi börja med att slå fast, för det är faktiskt inte självklart idag, det finns en objektiv sanning. Vad menar jag med det? Jo, det menar jag att det finns en sanning som är sann oavsett om vi känner till den eller inte, oavsett om vi håller med. Och det måste vi liksom bara sluta oss till att så är det, för det kan vi inte bevisa. Jag kan inte leda i bevis att sanning existerar. Men jag kan säga så mycket som att om du påstår att, om du med en fas hävdar att det finns ingen objektiv sanning, så säger du att det är objektivt sant att ingen sanning finns. Och då ramlar liksom hela korthusbygget ihop. Det bidde ingen tummetott då. Så det är liksom rimligt att anta att någonstans så finns det saker som är sanna på riktigt. Och de är inte beroende på vad du och jag tycker om dem. Om du vill göra ett test, så skulle du kunna klättra upp på ett hus Och sen så kan du välja att inte tro att det finns någon tyngdlag som drar ner dig mot jordens yta. Och så kan du kliva av huset. Gör inte det här, det är ingen bra rekommendation. Men det är liksom en sanning som är sann oavsett vad vi tror om den. Att kliver man av ett hustak så ramlar man neråt, inte uppåt. Det händer varje gång faktiskt. Och det är liksom, det finns såna här sanningar som är sanna vare sig människor tror på dem eller inte. Och om det finns en objektiv sanning, och bara en, för det kan inte finnas två som är sanna samtidigt och som utesluter varandra, det måste finnas bara en som är objektivt sann. Om det finns en objektiv sanning, då är det, finns det också en sanning om Gud. Vi kan känna till den eller inte, vi kan kännas vid den eller inte, men den finns bara en. Antingen finns Gud eller så finns han inte. Antingen så är Gud kärleksfull, god och mäktig, eller så är han det inte. Det finns en sanning om vem Gud är. Och om det finns en sanning om vem Gud är, för att vi ska kunna känna till den, så måste han visa den för oss. Det finns inget sätt som du och jag kan klura ut hur dan Gud är om inte han väljer att visa det för oss. För det Gud säger om sig själv är att han är osynlig. Han är ofattbar. Han övergår vårt förstånd. Han är oändlig. Han får inte plats i våran hjärna. Han är outgrundlig. Han är mysterisk på ett sätt som vi inte kan förstå. Så att om det skulle hänga på att du och jag ska sitta här som snillen som spekulerar och tänka ut vem Gud är, då når vi aldrig den där verkliga sanningen som faktiskt finns. Vi människor är ganska duktiga på att sitta och vara snillen som spekulerar om Gud. Det finns många som gör det. Även goda kristna bröder och systrar sitter och spekulerar om hur de Gud är. Och så skapar vi religion. Och det finns faktiskt någonting av en sanning i kritiken som finns emot religion ifrån de som står i det sekulära lägret. För att vi är duktiga på att hitta på sanningar som inte Gud har uppenbarat om sig själv. Och alla sådana sanningar som vi själva kommer på, de missar målet i någon mån. Om det är du och jag som har tänkt ut det, så kan vi räkna med att det är ganska krokigt. Det kan finnas lite sanning i det, vi kan förstå saker. Men det är inte den ultimata sanningen. Den ultimata sanningen måste Gud berätta för oss, för det är han som är dess källa. Den har sin upphov i honom. Bibeln gör anspråk på att dels vara uppenbarad av Gud och dels vara en historisk verklighet. Det innebär att när du läser bibeltexten så säger texten själv, det här hände faktiskt. Du kan hålla med eller inte hålla med. Det finns gott om folk som inte håller med och säger, nej, det hände nog inte. Men då måste man också säga, då säger texten fel om sig självt. Om bibeltexten gör anspråk på att ja, men det fanns ett folk som hette Israel som var slavar i Egypten under farao. Och en man som hette Moses som med under och tecken från Gud förde dem ut därifrån. Och texten menar allvar med att det här hände faktiskt. Det fanns ett folk, de tågade ut, de gick genom Röda havet, de kom ut på andra sidan. Om vi ska göra texten rättvisa så måste vi säga ja. Antingen har det här hänt och texten har rätt, eller så har det inte hängt och då har texten fel. Vi måste liksom förstå vad Bibeln gör anspråk på att berätta för oss. Bibeln gör också anspråk på att uppenbara vem Gud är. Det finns klara och tydliga uttalanden i bibeltexten om att Gud är si och Gud är så. Vi läste här en saltarsalm som talar om att bergen är Herrens. Det är ju ett uttalande som om det är objektivt sant så betyder det någonting om Gud. Om du verkligen beskriver en sanning så är han bergens ursprungsman. Han är den som har skapat dem och därmed så tillhör de honom. Och om vi nu tar på allvar Bibelns anspråk på att uppenbara Gud för oss, då följer det av nödvändighet att Bibeln måste vara författad av Gud själv. Det är därför som skriftens auktoritet är så viktig att bevara. För att alltihopa faller annars. Om vi börjar säga att nej, men bibeltexterna det är välmenande människor som har skrivit saker och ting utifrån hur de upplevde det. Då har vi satt texten, då har vi tagit bibeln och satt den i en oljad nedförsbacke där den börjar glida. Och så börjar vi att kompromissa med den och så säger vi men det där var nog bara något som de trodde på den tiden. Och så glider den lite till. Ja, men det där vet vi ju bättre idag. Och så glider den lite till. Ja, det där håller jag inte med om, det kan vi nog bortse ifrån. Och så glider vi lite till. Och till slut så kan vi inte längre säga någonting alls om den sanna berättelsen om allting. Den står och faller med förståelsen. Att om Bibeln gör anspråk på att beskriva Gud så måste Gud ha inspirerat bibelordet. Annars kan den inte säga någonting sant om Gud, för Gud kan bara uppenbara sig själv. Vi kan inte tänka ut honom. Han måste berätta för oss vem han är. Inte bara det, om vi ska kunna lita på bibeltexten så måste den dessutom vara ofelbar. Faktiskt. För att om nu bibeltexten gör anspråk på att objektivt beskriva vem Gud egentligen är och berätta för oss hur vi ska förhålla oss till honom, hur han vill bli tillbedd, hur han vill bli mött, hur vår relation med honom ser ut, då kan det inte finnas en massa fel i texten som vi ska sortera ut i efterhand och säga, ja men det här är nog rätt och det här är nog fel. Det är en omöjlig uppgift att göra det efterhand om det är liksom blandat guld och lera i texten. Vem är jag att sortera ut det? Vilka versar är det som är bra och vilka är det som är dåliga? Nej. Jag måste kunna lita på att Gud har låtit sin ande verka genom de författare som skrivit ner bibeltexten på ett sånt sätt så att det vi har idag är bevarat på det sättet Gud ville att det skulle vara bevarat. Det vi har idag är att lita på när det gäller att basera sitt liv, att ha läran om Gud, att höra berättelsen berättas om vad Gud har gjort i historien. Det måste vara felfritt i den bemärkelsen att vi inte behöver sovra och välja. Utan vi kan ta det för vad det är där det står för att Gud har bevarat sitt ord. Och för att vi också ska kunna vara rätt inför Gud och komma inför honom och säga att du har sagt att du vill bli tillbedd på det här viset, så måste Bibeln faktiskt ha en auktoritet också. Faktiskt. Det måste vara så att om bibelordet säger det här är rätt och det här är fel, så får vi rätta in oss och säga ja. Nu har jag förstått att det finns en objektiv sanning om Gud. Han kan bara uppenbara den. Bibeln säger att det är Guds uppenbarelse till oss. Då förtröstar jag i tro på att han har skrivit. Då måste jag underordna mig vad Guds ord faktiskt säger till mig. Det här är rätt, det här är fel. Det här är Guds väg. Det här är inte Guds väg. För att om det är upp till mig att avgöra, jag är inte kvalificerad att avgöra det. Du får vara en granska sig själv, men jag vet hur krokig jag är på insidan. Jag har inte kapacitet att avgöra vad som är rätt och fel i Guds ord. Det är en chans. Jag måste låta Guds ord avgöra vad som är rätt och fel i mig. Då blir det rätt. Men jag lyssnar på vad Gud säger och ber den helige ande hjälp mig förstå det här på rätt sätt gällande mitt eget liv. Inte någon annans. Mitt eget liv. Då får jag Guds ord att verka på det sätt som det är avsett. Det är därför som Paulus säger att Guds ord är skarpare än något tveeggat svärd. Det skiljer själ och ande, ben och märg och blottlägger alla hjärtats uppsåt och tankar. Det är Guds ordet som gör det därför att det kommer ifrån Gud. Och det är därför som den här historien är värd att berätta. Så det första är att vi behöver lägga fast liksom skriftens auktoritet när den berättar historien för oss. Det andra vi behöver förstå det är vad Jesus talar om med lärjungarna på vägen till Emmaus. Berättelsen är, om man pratar teologispråk, så brukar man säga att den är kristocentrisk. Det betyder att Jesus är huvudpersonen. Jesus är huvudpersonen i berättelsen. Och det är han inte bara i Lukas evangeliet, utan det är han i hela Bibeln. Hela. Från första Mosebok ända till Uppenbarelseboken så är Jesus huvudpersonen. Eller om man ska vara riktigt, riktigt noggrann med nomenklaturen och termerna, så är det faktiskt inte bara människan Jesus Kristus från Nazaret som är huvudpersonen, utan det är Guds son Kristus som föddes som människan Jesus från Nazaret. Gud och människa på samma gång. Men det är Kristus som är huvudperson. Och varför är han det? Jo, därför att Johannes skriver till oss i inledningen på sitt evangelium, Johannes evangeliets första kapitel, om ordet som var i begynnelsen. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allting blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allting som finns till. Johannes säger oss att ordet, Guds logos, Guds ord, är evigt. Är Gud själv, men också Guds uppenbarelse till oss. Kommer ni ihåg i början jag pratade om att om vi ska kunna förstå och se någonting av Gud, så måste han uppenbara sig för oss. Det är Guds logos. Det är Kristus. Kristus är uppenbarelsen av Gud till oss på ett sådant sätt att vi kan förstå honom. Den Gud som är helt ofattbar kommer till oss, blir människa och låter oss förstå Gud på ett konkret sätt. För har du sett Jesus, har du relaterat till Jesus, har du erfarit Jesus Kristus, så har du erfarit Gud på det sätt vi människor kan ta till oss Gud. Sen är Gud ännu mycket oändligare och större än vad vår fattningsförmåga förstår och tar in. Så vi kan aldrig urösa den källan liksom, så att den går tom. Du kan fortsätta ösa i evigheters evighet och inte uttömma Gud. Men har du sett sonen, så har du sett fadern, säger Jesus. Berättelsen kulminerar i Kristus och måste förstås genom honom. Därför att han är Guds självuppenbarelse till oss. Så när vi läser den här historien, när vi lyssnar till den här historien, så måste vi förstå den utifrån vad den säger oss om Kristus. Så när du läser om Abraham, så får du ta på dig dina Kristusglasögon och se att det är Kristus som uppenbarar sig för Abraham och ingår ett förbund med honom. Därför att han talar med Gud ansikte mot ansikte, då är det Guds uppenbarelse till Abraham som möter honom där. Paulus säger att det är Kristus som är klippan som Moses slog på för att få ut vatten i öknen. En levande klippa som vandrade med dem. Det finns fler och fler såna här exempel på att Gud ständigt uppenbarar sig för sitt folk. Och varje gång Gud uppenbarar sig för sitt folk, så är det Kristus-dimensionen vi ser. Det är Guds uppenbarelse till oss. Bibeln är Guds självuppenbarelse som berättar vad han faktiskt har gjort i historien. Det är inte bara legender och sägner och fabler, utan det beskriver Guds faktiska handlande. Berättelsen är sådan att Gud skapar med en avsikt. Och sen går hela resten av historien ut på att Gud återupprättar den här skapelsen efter att den har fallit. Historien är historien om den Gud som är både kung och messias, och hur han återtar kungadömet efter att det har gått på tok. Och därför är den här historien en historia om en kung och hans rike. Hur kommer det sig att Gud väljer att berätta historien så? Har du tänkt på den en gång? Varför berättar Gud om ett kungarik och en kung? Jo, vet du vad som skiljer en monarki från en republik? Det ärvs. Monarken, härskaren i en monarki, bär kungamakten i sin egen person. Alltså i klassisk monarki, om man går tillbaka ett antal hundra år, så såg man liksom monarken som en personifiering av konungarikets makt. Och den bilden har man hämtat ifrån Bibeln. Ifrån Guds roll som monark för hela världsalltet. Därför att Gud, han är konung i sitt väsen. Han utgör konungslighet, han personifierar det. Det är inte så att någon har gjort Gud till kung. Det är inte så att Gud har gjort sig själv till kung. Det är inte så att Gud skapade världsalltet och blev dess kung. Han är, han utgör med sin existens världsalltets monark. Varför gör han det? Jo, därför att all makt och väldighet och härlighet och godhet och allting som är värt någonting har sin källa i honom. Han utgör grunden för all form av existens. Utan Gud finns ingenting annat. Han har skapat allt. Han är dess källa. Och det innebär att om man tar bort Gud ur ekvationen så försvinner hela ekvationen. Han är liksom inte en del av det. Och det innebär att han är konung i egenskap av att han uppbär allting annat. Därför är allting annat hans. Det är därför Psaltarpsalmen säger, bergen är Herrens och allting som är på dem. För att han upprätthåller dem med sin egen vilja. Alltså han utgör grunden för själva bergens existens. Utan honom finns de inte. Därför så äger han dem. Gud personifierar herravälde ultimat, alltså fullständigt. Han är kungars kung och herrars herre. Dels för att han utgör grunden för all annan existens, men också för att hans värde som person är oändligt. Gud är den mest värdefulla som finns. För att han är källan till allt annat värde. Du och jag är värdefulla. För att vi är skapade till Guds avbild. Men vi kan aldrig vara mer värdefulla än Gud själv. För han är källan och ursprunget till allas vårt värde som hans barn. Det också gör honom till majestät, till konung. Han utgör det högsta av godhet. Han är sannings- och skönhetskälla. Och han är värdets yttersta grund. Så om någonting finns som är gott, så är det gott därför att det kommer från Gud. Han är själva definitionen på vad gott är. Och det innebär, det är det här som är, önskar att anden skulle öppna ditt sinne just nu. För just i det här ögonblicket så kan du se vad synd är. Synd är inte ett moraliskt tillkortakommande. Det är inte att Gud har satt upp en lista med regler och vi inte har följt dem. Mycket, 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 mycket djupare än så. Gud utgör det högsta goda. Han är det godaste som finns, för allt som är gott strömmar ur honom som ur en frisk källa. Synd är att vi väljer någonting annat än det högsta goda och vill ha det istället. Vi vill ha något som är mindre värt än det högsta goda. Vi väljer bort Gud och väljer något som vårt eget hjärta åtrår istället. Det är synd. Då blir synd inte liksom ett moraliskt tillkortakommande. Du är dålig, du har gjort fel val. Du har gjort si och så, och så har vi en lång lista och pekar finger. Och så. Nej, det är... Vi har avlägsnat oss från det som är källan till själva vår egen existens. Det är som om vi kämpar emot det som håller oss vid liv. Vi vill inte ha med dig att göra. Jag vill inte ha godhet. Jag vill vara min egen lilla gris här och böka runt i gyttjan. Ge mig mera gyttja, tack, så jag kan böka lite mer. Det är synden. Det för oss bort från det som är källan till allting som är gott. Augustinus skriver om det här, kyrkofadern Augustinus. Han skriver att synden är en förvridning av det högsta goda. När vi tar någonting som i sig självt inte är ont, men vi sätter det på fel plats i våra liv och vi riktar vår tillbedjan på det och förvrider det så att det blir någonting ont, därför att det för bort från Gud. Autonomi från Gud. Autonomi betyder att man liksom är självständig. Jag kan själv. Om du sätter ett litet barn i trotsåldern. Kan själv! Kan själv! Det är autonomi. Autonomi från Gud. Nej Gud, jag kan själv! Det är att försöka bli autonom från all godhetskälla. Men vad händer om jag vänder mig bort från det som är allra godast? Det finns bara en riktning att gå då. Konstig illustration, men jag häller upp vatten i ett glas här. Det här är gott. Om man är törstig. Och om det här är Guds källa till allt som är gott och jag vill gå någon annanstans, nu finns det ju ingen riktning jag kan gå annat än att avlägsna mig ifrån det som är gott. Om jag avlägsnar mig från det som är gott så blir det automatiskt ondska. Därför är synd i sin grundnatur någonting som är ont. För att det avlägsnar oss från det som i grunden är gott. Och det är här som våra berättelser kommer in. För att mycket av det vi människor ägnar oss åt som inte är gott, det beror på att vi inte vill förstå vems verklighet vi lever i. Du och jag tror i våran vardag att vi lever i våran egen verklighet. Tror du det? Du lever i din verklighet? Jag kan lova att du agerar som om du lever i din verklighet. Att du förstår hur den världen är och så. Men det är faktiskt inte sant. Du lever i Guds verklighet. Det är han som har skapat den. Och det är han som dikterar vad som är sant och inte sant i den. Och det innebär att om vi inte håller oss i hans vilja, så är vi på fel spår. Det är hans vilja som är ritningen för vad som är gott. Och det är det den här berättelsen handlar om. Den här berättelsen handlar om människor som hela tiden liksom drar iväg åt olika håll. Och Gud som hela tiden för människor tillbaka till sin verklighet. Så för att förstå historien, den sanna historien om allting, så måste vi förstå verkligheten. Gud är inte en som bestämmer. Vi kan lätt få bilden av det, och framförallt om man är liksom utanför tron så kan man få bilden av det. Men den Gud som ni tror på, han är bara en som bestämmer allting och så ska ni göra som han säger. Det är han inte. Utan han utgör definitionen av godhet och värde. Därför bestämmer Gud. Därför att det han säger, det är godhet och värde. Och därför så kan Gud heller aldrig ignorera synd. Det här är svårt för våra mänskliga hjärnor att ta in. Jag ber att den helige ande skulle uppenbara det här för dig nu. Gud kan inte acceptera synd. Inte för att han tycker illa om synden, utan därför att om han accepterade den så skulle han acceptera för dig att du fick något mindre än det högsta goda, och det tänker han inte göra. Gud kan inte acceptera synd och säga det gör inget. Utan han måste hantera synden genom att föra oss tillbaka in i sin verklighet, i det högsta goda igen. Synden måste tas om hand. För att om den bara lämnas där, så lämnas vi i någonting som är mindre än det högsta goda som finns för oss. Och Gud älskar dig och mig för mycket för att låta det ske. Han kan inte bara säga, men det gör ingenting. Vi ändrar reglerna lite här. För det handlar inte om regler. Det handlar om att vi bryter mot själva varandets innersta kärna. Och Gud vill inte lämna oss där. Och därför så kommer Jesus in i världshistorien. Därför låter Gud sonen födas som människa. För att uppfylla det vi inte kan uppfylla själva. För att i honom så kan vi ta del av hans rättfärdighet. Det vill säga att han uppfyller allt det som vi har misslyckats med. Då kan vi hela tiden föras tillbaka. För när vi förs in i Kristus, då är vi i Guds vilja. När vi lever i Kristus och rör oss i honom, så är vi liksom i samklang med Guds verklighet. Och då är synden också omhändertagen. Det som skiljer oss från Gud, det som drar oss bort från det högsta goda, det blir om intet gjort. Därför att Jesus tog det på sig på korset. Han hanterade alla konsekvenser av alla dåliga val. Han hanterade allt som sker av att vi går bort ifrån godhetskälla och går någon annanstans. Han har möjlighet att föra oss tillbaka till det levande vattnet igen. Det är därför som han är historiens kärna. Så Guds skapelse, om vi ska sammanfatta det här lite grann, så ska man säga att Guds skapelse har Gud själv som centrum och mål. Om du får frågan, vad är meningen med livet? Och du ska svara en sak, så kan du svara Gud. Gud är meningen med livet. Han är alltings ursprung, han är alltings mål. Allt är skapat av honom, genom honom och till honom. Han är alltings målsättning. Han är meningen med livet. För att han har skapat livet. Han är ursprunget. Så i den mån vi lever ett liv med värde och mening, så lever vi ett liv som är inriktat mot Gud. Annars har det förfelat sin mening och tappat sitt värde. Guds riket är ursprungstillståndet vi är skapade att leva i. När Gud skapade allting i begynnelsen i första Mosebok, så sa han till Adam och Eva: var fruktsamma, föröka er, uppfyll jorden, lägg den under er och råd över skapelsen. Guds riket var där redan från början med Gud som konung och oss som medregenter. Ståthållare eller administratörer, om man så vill, av Guds rike. Satta till att bruka och vårda och ta hand om skapelsen. Och Gudsriket är återupprättandet av det. Vi blir tillbakasatta i vår egentliga plats som medregenter under honom som är kungars kung och herrars herre. Men det är därför Bibeln kan tala om Guds folk som ett konungsligt prästerskap. Därför att vi är i Kristus, får vi del av den konungsligheten som under vicekungar, vicedrottningar under honom, satta till att göra gott med Guds vilja och ta hand om, förvalta skapelsen. Därför är frälsningen inte bara begränsad till att du får dina synder förlåtna. Det är fantastiskt att få sina synder förlåtna. Halleluja, för det, pris ske Herren. Men inte begränsat till det. Frälsningen är så mycket, 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 mycket mer än att jag får mina skulder förlåtna och så är det bra med det sen. Nej, frälsningen är återupprättandet av skapelseordningen. Det är återgången till hur det saker och ting är tänkt att vara. Det är slutet på historien i Uppenbarelseboken. Nu har Gud återställt allt Han har torkat alla tårar. Livets träd är tillbaka. Ni läker dem för folken. Ingen mörker ska finnas mer. Ingen smärta, ingen plåga. Ingen död ska finnas mer. Återgången till vad skapat som var tänkt att vara från början. Det är frälsningen. Hur åstadkom Jesus det? Jo, han gjorde det genom att han är den enda perfekta människan. Människan är skapad till att leva i Guds vilja. Han gjorde det fullt ut. Hela sitt liv så levde han i fullständig samklang med Faderns vilja. Han gjorde det som vi skulle ha gjort men inte kunde. Och därför är han mänsklighetens frälsare. Därför blir han också insatt som kung i scenen i Uppenbarelseboken när Johannes får se skriftrullen med de 7 inseglen. Och han grät bittert för att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen och se in i den. Då kommer ängeln till honom och säger: se, lammet som blev slaktat. Han är värdig att få makt och ära och rike och välde. Han är mäktig att öppna boken och se in i den. Det blir han därför att han levde i perfekt samklang med Guds vilja. Det perfekta mänskliga livet så som det skulle levas. Och det är därför som vi kan ha What Would Jesus Do-armband. För att om du ser på vad skulle Jesus ha gjort. Det handlar inte om moralism. Det handlar inte om hur han skulle ha hanterat si eller så regel och lag. Utan det handlar om, men hur gjorde han för att uppfylla Faderns vilja? I mötet med andra människor, i mötet med sina motståndare, i mötet med ondskan. Vad gjorde Jesus? Historien, den sanna historien om hela världen, det är historien om konungens återkomst. Och den historien ska vi ägna det här året åt att berätta. Vi ska gå igenom hela Bibeln. Och vi ska berätta historien. Från skapelsen. Genom hela Israels historia. Genom alla evangelierna. Genom apostlagärningarna. Vi ska berätta Guds historia. Vad har Gud gjort? Vad har Gud sagt? Vad säger det om vem Gud är? Och vad säger det om oss som hans folk? Herre, hjälp oss att göra det väl i Jesu namn. Amen.